För jag tror också att det är så här att det finns många bittra redaktörer där ute som liksom har en författardröm.
Och det ska du inte bli, en bitter redaktör.
Nej, jag vill inte vara en bitter redaktör. Jag vill vara en lycklig redaktör som både får utvecklas som författare och utveckla andras manus. Alltså vilket fantastiskt, vilken förmån faktiskt.
Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg. Vi är i ditt kök.
Ny vecka, ny sammankomst, samma
i
plats.
I ditt kök, ja. I samma tid också.
Ja, det är
så är det. Vi har en gäst med oss idag. Ja, vi säger inte så mycket mer om det.
Nej, men innan vi kickar igång så vill vi gärna påminna om att följa oss. Vi finns på sociala medier, Facebook och Instagram, och alla avsnitten de finns.
På YouTube, Spotify och där podden finns.
Yes.
Kör vi. Kör vi.
Veckans gäst är lektör, redaktör, skrivhandledare och författare. Varmt välkommen säger vi till Cecilia Östby.
Tack så mycket.
Trevligt att ha dig här.
Ja, väldigt trevligt att vara här. Jag är så nyfiken på mazarinerna.
Det är många som är
ja.
Det.
Vissa äter innan vi spelar in, vissa äter när vi spelar in och
andra äter inte alls. Och de...
Är det sant?
Bjuder kan man... inte hit igen.
Ja.
Många strängar på din lyra. Vi hörde ett par av dem i introt. Mm. Journalist också.
Ja. Precis.
Vi kan väl börja där.
Med journalistiken?
Ja, eller ja, vad du gör och vem du är. Men om journalister liksom är en av dem så kan det vara ett bra avstamp.
Ja, alltså jag har ju jobbat som journalist i, ja det blir nästan 30 år. Vad ska jag säga om det? Det är någonting som jag som mest har jag jobbat som frilans. Jag har jobbat på nyhetsredaktioner också, som Aftonbladet till exempel. Där det har varit väldigt mycket snabba jobb och det ska...
Ja, man ska vara nyhetsjournalist.
Nyhetsjournalist har jag varit. Men sen så när jag fick barn, då bestämde jag mig för att jag ville jobba som frilansjournalist. För då kan man jobba hemifrån och man kan vara med barnen mer. Så de senaste, vad blir det då, 25 åren så blev det ju då att jag jobbar som frilansjournalist.
Mm. Men det är en före detta karriär med andra ord.
Ja, sen så, det har ju alltid funnits en dröm att skriva skönlitterärt. Och jag gick jag har läst litteraturvetenskap och jag har gått på författarskolan på Lunds universitet. Och sen ganska snabbt så fick jag en karriär som lektör och redaktör. Och då blev det så, jag tror att det nu är 2 år sedan som jag släppte journalistiken helt och hållet. Och jag säger inget ont om journalistik, det är jättetrevligt. Men nu har jag nu lever jag liksom drömlivet. Nu har jag ett riktigt drömliv.
Men det är väl en bra skola. Vi har intervjuat några som är journalister i botten. Och det är ju en bra skola att lära sig att skriva. Det är ju liksom, det är ju att mata på. Ja. Alltså, du kanske inte hinner sitta och flytta det där kommatecknet hur många gånger som helst. Du kanske inte, utan du måste bara skriva på. Det kan väl vara en kunskap som kan vara bra även när du ska skriva böcker.
Det är väldigt, alltså det som jag tycker framförallt, nu tycker jag så här faktiskt, att det är 2 olika sätt att skriva.
Okay.
Att skriva journalistik, då ska du ofta skriva väldigt kort och du har ett format som du ska skriva efter. Så att gestaltning och sådär, för mig, för att jag inte har jobbat så mycket med långa reportage utan mer med nyheter, så har jag liksom tappat mitt språk, tycker jag. Så att det har varit en stor kamp för mig att jobba tillbaka mitt språk. Men förutom det så tycker jag absolut att jag har nytta av det. Särskilt när jag att jag tänker så här att ja, men boken är inte klar förrän den är tryckt. Mm. Så att man kan alltid skriva om. Och det här tror jag på något sätt också, alltså man, som journalist är man ju van att bli redigerad. Mm. Alltså att man, ja, någon sitter och stryker eller tycker att det är otydligt eller sådär. Och det har jag ju väldigt stor nytta av nu också som redaktör. Mm. Men jag tror att en del i alla fall tycker att jag är lite sträng. Och det här...
det där är intressant. Alltså, det där ska vi komma in lite mer på. För jag tycker det kan ju finnas ett visst ego hos många författare.
Nej.
Jo, lite sådär. Ingen nämnd, ingen glömd.
Ja.
Och så skriver de det som kommer från deras hjärta och det som så här. Och så kommer en dam in där med rödpennan och drar och stryker och säger att det här ska nog behöva nog göra så.
Ja, precis.
hur tas det emot?
Jag tycker det är jätteolika. Alltså nu har jag haft väldigt stor tur på ett sätt att jobba med, alltså när jag är lektör, då tror jag att det finns en förväntan att jag ska göra det här. Mm. Så att de privatpersoner som vill vässa sina manus och kommer till mig för att få hjälp med det, de tror jag förväntar sig att jag ska hjälpa dem att få den bästa boken. Men när man är antagen eller ska ges ut på förlag så tror jag att många då tänker att om det är deras första bok, så tror jag att de tänker att ja, men nu är ju boken antagen och därmed färdig.
Ja.
Och då ska det vara på det här sättet. Och där är det lite sådär, det krävs ju en både pedagogisk och kanske... Jag har jättestor nytta av att jag har två storbröder. jag är extremt envis, så att är det liksom en... Alltså till en viss gräns. Det är självklart att boken är ju författarens verk. Ja. Men det finns ju saker där jag inte ger mig. Mm. Och det är ju inte för författarens skull, utan det är för att jag också som redaktör vill göra mitt allra, allra bästa jobb. Och tycker att jag ser någonting i boken som jag tycker ska komma fram tydligare eller behöver strykas bort. Så att då, där handlar det väl också om att vara väldigt säker på, jag måste ju vara säker på vad jag gör.
Absolut,
också.
Och även om det inte är ditt namn som fyller omslaget på de böckerna, så är det ju ändå... Alla som är med och jobbar bakom vet ju vem som gör vad.
Mm. Mm.
Så du har ju ett namn att försvara även om det inte trycks i stor stil på utsidan av en bok.
Ja.
Och det gäller väl liksom, det gäller väl nästan allt man gör här i världen. Mm. Att man måste, har man en kunskap och liksom, så ska man våga använda den.
Ja.
För det är lite, det handlar om våga i det här fallet.
Ja, precis.
Och att liksom stå på sig, det är väl kanske både erfarenhet och ålder och annat som hjälper till att man faktiskt, det här kan jag i alla fall.
Ja, och jag har haft tur också på något sätt, eller haft förmånen att jobba med författare som också är väldigt starka i vad de själva tycker. Och det är ju den allra bästa kombinationen, att de lägger sig inte platt för saker som de... Det här ska absolut vara så här. Men vi har ju haft väldigt bra samtal då. Det är jätteroligt faktiskt att få jobba med det också.
Men jag tänker när man jobbar som redaktör. Alltså när man själv skriver så blir man ju väldigt lätt blind naturligtvis. Mm, mm. Men har du själv alltså som författare, har du hjälp av det faktum att du jobbar som redaktör också?
Alltså delvis så har jag det. Jag brukar säga så här att om man läser mycket och är redaktör åt andra, då blir man mycket. Då blir man jättebra på det. Men man blir inte nödvändigtvis bättre på att skriva.
Nej.
För att bli bra på att skriva, då måste man skriva mycket, tänker jag.
Det är helt sant.
Ja. Men det jag har nytta av, det är ju mina egna käpphästar.
Mm.
Att jag tycker så här, nej men det här, så här får man inte skriva, då, det måste jag ju liksom själv leva upp till. Nu brukar jag faktiskt också vara redaktör ofta för spänningsromaner som är actiondrivna. Alltså de har bra karaktärer också, jag ska inte säga någonting så. Men de är, och jag skriver ju inte själv riktigt action driven.
Nej, det är lite annat.
Ja, men jag tycker ändå att jag har nytta av det här att känna att det ska finnas ett driv i berättelsen, även om det inte nödvändigtvis händer saker hela tiden. Så att ja, det är klart att jag har nytta av det, det tycker jag.
Mm, nej, för det är ju också, det är alltså, som sagt, som du säger, du kan ju, du har ett antal käpphästar och ett antal liksom saker som, det här, så här tycker jag det ska vara uppbyggt, eller så här tycker jag liksom, eller så här tycker jag inte att det ska vara uppbyggt och så vidare. Men det är fortfarande själva att hitta på historien, att hitta på karaktärerna, att, alltså att den biten, det är ju, om man får kalla det fantasi och det andra är kanske mera teknik. Jag vet inte om det går att dela upp det på det sättet, men det är i alla fall, alltså du behöver ju, ska du skriva en bok så måste du ju ha, du måste ju kunna hitta på de här sakerna.
Ja.
Och vart du får inspirationen av det är ju olika för alla författare. Men sen så det rent tekniska, att faktiskt forma historien så att den får ett driv, att den blir mer spännande, att jag som läsare eller lyssnare faktiskt liksom tar till mig den, det är ju ett hantverk i sig.
Ja, så. Alltså någonting som jag tycker är väldigt viktigt. De författare jag jobbar med, de är jätteduktiga på att skriva. Så att, och de har väldigt intressanta karaktärer och det är absolut så. De har bra fantasi och de har ju hittat på den här historien. Men någonting som ofta händer är att saker kanske berättas i fel ordning.
Mm.
Och det tycker jag är superintressant. Ja. Och det är någonting jag verkligen också tänker på själv när jag skriver. Det kan vara så att en scen, jag vet i en bok, då var det så att det var en scen som, det var en jättedramatisk scen. Och så precis efter den scenen så kommer en väldigt, väldigt lugn scen som är eftertänksam och det går väldigt långsamt med den. Och, så här. Och det är superintressant information i scenen. Det är bara det att efter den här balunsscenen så blev den där eftertänksamma filosofiska scenen jättetråkig.
Ja.
Men så bytte vi plats på scenen, den här mer filosofiska scenen, så den hamnade före balunscenen.
Mm.
Och då blev den scenen plötsligt superspännande och mera, aha, är det så här karaktären tänker? Och okej, okay, så här. Och sen så händer den här stora scenen. Och då kommer båda mer till sin rätt. Så det där tycker jag är någonting som jag ofta tar till mig själv när jag skriver. Att vissa scener kan man känna så här, den här scenen måste ju finnas med. Men varför känns den så tråkig eller varför passar den inte här?
Det är väl, alltså, nu kommer jag att tänka på, alltså det är ju inte att du kanske inte får kasta dig mellan högt och lågt hela tiden. För då blir man trött som du kanske måste, det kanske måste gå lite, det måste finnas övergångar. Jag jobbade som diskjockey när jag var ung och då fick man lära sig att du kan liksom inte gå från Run DMC till Michael Jackson efter varandra, därför att de som står på dansgolvet på Run DMC, de kommer gå därifrån och de som tycker om Michael Jackson kommer inte gå in när det blir tomt på dansgolvet. Du kanske måste ha två låtar däremellan som överbryggar det här så att du får liksom ett fullt dansgolv hela tiden.
Ja.
Och det är ju lite samma sak här, du kan liksom inte gå från liksom två ytterligheter, i alla fall inte hela tiden.
Nej, men det var väldigt bra beskrivet tycker jag. Precis så är det.
Ja. Och då, så att, ja, det är jätteintressant att, liksom, att tänka i de där banorna. Och som läsare eller lyssnare så är det ju inte alltid som du reflekterar över det, utan det bara flyter på. Och då, det är ju, alltså, och det är ju då det är som bäst. När du inte sitter, när du sitter och irriterar dig över de sakerna, då har ju inte saker och ting. Eller då ja, det kan ju vara 100 anledningar till att det inte, är bra. Ja. Men ja, intressant.
Ja, en annan käpphäst jag har är ju att inte berätta, inte ha tillbakablickar i nära nutid.
Okay.
Alltså, en karaktär står och tittar ut genom fönstret och tänker, ja, alldeles nyss så var det ju väldigt mycket som hände mig. Och då var det ju väldigt spännande det här som hände. Och så berättar man, återberättar man det som har hänt precis. Medan den står och liksom pustar ut vid fönstret. Man vill ju vara i den här scenen där de här dramatiska händelserna utspelar sig. Man
inte, vill nästan, inte nästan vara där.
Nej, därför att man, i, det finns ju en dramaturgi i det här att är du i den scenen, då vet du inte hur det ska gå för karaktären. Men om den själv berättar efteråt vad som har hänt.
Jag
vill dö. Exakt. Och jag brukar tänka lite grann på, jag vet inte om ni har sett Morgan Paulsson i Hipp Hipp. Mm. När han är ju så klantig, den här journalisten. Han kommer ju alltid till platsen när saker redan är över och har försovit sig.
Ska försöka liksom sminka över.
Ja, och så är det liksom en scen när han ställer sig på en gata och det rinner vatten och det är stökigt runt omkring och sådär. Och så säger han så här liksom att alldeles nyss så var det ju kravaller här. Och det var ju, de sprutade vatten på varann och de slogs och de höll på liksom och kämpa mot varandra och sådär. Men ja, men när han är där, då är det helt tyst och det är liksom bara sippra lite vatten och det är liksom, han har bara missat hela grejen. Och lite det tycker jag, den känslan.
Man ska inte missa kravallerna.
Nej, man ska inte missa kravallerna, precis. Den känslan liksom.
Det var en bra sammanfattning.
Ja, det var en väldigt bra sammanfattning.
Ja, men det är liksom så, det är ibland kan jag uppskatta när någon, liksom, när du får reda på vad som kommer hända.
Mm.
Idag vaknade Peter och det kommer vara hans sista dag, eller han kommer dö den här kvällen, eller vad det nu är för någonting.
Verkligen bra. Mm.
Då står man på tå liksom.
Mm.
Men sen måste du liksom leverera på det också.
Ja.
Så att det är liksom,
ja, absolut.
Så att, ja. Många intressanta grepp. Mm, som man kan fundera på. Som man inte...
Nu är det ju två helt skilda saker. Men jag tänker alltså, går det att säga, vad tycker du mest själv om? Att skriva eget och hitta på? Eller att gå in och liksom hjälpa andra? Ja, är det rätta eller förbättra kanske man ska säga?
Ja.
Förgylla andras manus.
Förgylla andras manus. Alltså jag tycker att det är ju verkligen som du säger, det är två olika, verkligen två helt olika saker. Och jag tycker att båda sakerna är väldigt tillfredsställande och roligt. På ett sätt så är det ju enklare att gå in i någon annans manus och ha åsikter om det än att skriva själv. Men jag försöker faktiskt att varje dag skriva själv någonting på mitt eget. För jag tror också att det är så här att det finns många bittra redaktörer där ute som liksom har en författardröm.
Och det ska du inte bli, en bitter redaktör.
Nej, jag vill inte vara en bitter redaktör. Jag vill vara en lycklig redaktör som både får utvecklas som författare och utveckla andras manus. Alltså vilket fantastiskt, vilken förmån faktiskt.
Om vi nu pratade lite innan att det ska bli lite läskigt med releasefest. Ja. Då är det ju faktiskt... Då kan du inte gömma dig bakom med redaktörshatten på dig.
Nej,
utan precis. Då är det ju du som får stå där i rampljuset och ta emot all beröm och all
kritik. Och kritik, ja precis. Jo, men det är ju läskigt.
Jag tror att det är nyttigt att göra båda. Om man ska jobba som redaktör så tror jag att det är nyttigt. Alltså det är, återigen liknelse, men det är lite grann som att vara fotbollstränare. Om du har spelat fotboll så har du nytta av det. Du förstår, för det är så många, det är så komplext. Det handlar liksom inte bara om att rita upp på en tavla hur folk ska springa, utan du måste veta hur det är att vara där för att kunna.
Ja, precis. Och det kan ju också vara att jag kan ju hjälpa till med att på något sätt visa vad jag menar. Även jag menar inte att jag skriver deras böcker, utan mer att ja, men så här skulle man kunna göra. Alltså ge exempel. Och jag vet också på något sätt processen att skriva en bok. Hur jobbigt och svårt det är. Och därför så, jag tror att det är en väldigt bra kombination.
Mm. Fan, nu sitter jag och tänker själv. Har jag skrivit något sånt där?
Ja.
Men då står det minst någonting som
attans jobbigt, va?
vi fortsätter på ditt eget skrivande. 2019 så vann du Storytels krimtävling. Mm. Och resultatet blev då boken Borta i morgon.
Ja.
Vad handlar den? Vart är vi? Vad gör de?
I boken? Ja, Borta i morgon. Det handlar ju om Julia som är... hon är hemmafru. Alltså det är ju ganska ovanligt nu. Och det var också någonting som vi pratade om lite grann i processen. Sådär. Men hon är ju som en 50-tals... sådär. Men hon är det. Hon är hemmafru och hon hjälper sin man att laga goda luncher och middagar för hans affärsbekanta. För att hon tänker att någon gång så blir det min tur att göra det jag drömmer om. Så de är liksom som ett team, tycker hon. Och så har hon också en son som hon har uppfostrat. Och sen så visar det ju sig efter ett tag att när det är dags för henne att casha in, att nu är det min tur, då visar det sig att det kanske inte blir så lätt.
De kanske inte hade samma syn på det.
De kanske inte hade riktigt samma syn på det här. Och då reagerar ju hon på det, kan man säga. Utan att spoila för mycket. Men någonstans så var det också så här, tänker jag också att hon är en person som... Hon tar till sig goda råd på lite annorlunda sätt. Hon förstår världen på ett lite annorlunda sätt, helt enkelt.
Men det är en psykologisk thriller det också.
Mm. Ja.
Mm. Ja, det är spännande upplägg. Och som sagt, hemmafru är vi kanske inte, men efter alla såna här Hollywoodfruar och sånt. Det är en sån där käpphäst jag har, att jag tycker att det är så... Att det finns människor i Sverige som är smarta och välutbildade som går och drömmer om att bli hemmafruar.
Ja.
Jag tycker det är lite läskigt.
Ja,
jag tycker liksom att nu är ju det här, nu gör ju hon ett jobb. Mm. Men att inte göra, att drömma om att inte göra ett jobb tycker jag är lite tråkigt.
Ja, det är lite...
Därför tycker jag att sådana här program borde ha någon varningstext.
Ja. Ja, men precis.
Varning, dumt innehåll.
Ja, men lite så. Alltså, det är ju liksom, om man ska ha se upp till någonting så borde det vara liksom en någonting som man gör eller som man ja, vi behöver inte fastna i det.
Nej.
Men det var som sagt, du vann tävlingen. Har du någon aning om hur många tävlingsbidrag som du liksom sprang om?
Alltså jag vet inte exakt. Jag hörde någon siffra att det var mellan 50 och 75 eller sådär. Någonting sånt.
Det är rätt mycket.
Ja, precis. Jag vet inte, jag vet ju bara en annan som ju kom tvåa. Men som är superduktig och produktiv författare, Madeleine Gustafsson.
Mm.
Så hon,
det har gått ganska bra för henne ändå.
Det har gått väldigt bra för henne. Så att jag vet inte alls, de andra vet, jag vet inte vem som skickade in.
Nej.
Alltså jag har inte fått nys på det.
Det skulle ju kunna finnas en massa kunder där bland dem.
Ja, precis. De har inte sagt något, men det kanske är så. Ja.
Men du är nu aktuell med Det tredje ögat som handlar om Ester Morgan som vars pappa går bort, eller ja, han tar självmord, det är i alla fall det man får reda på i början. Och han är en välkänd psykolog.
Mm.
Och hon behöver då ta hand om allting efteråt, hans företag, hans hem, hans allting. Mm. Och som sagt, han har ett och annat lik i garderoben, eller ett och annat saker som är både konstiga och som är liksom, som hon inte riktigt förstår.
Mm.
Och det är också en psykologisk thriller.
Mm. Kom det en fråga?
Vad sa du? Det kom ingen fråga alls. Då får jag fortsätta prata. Men det finns vissa saker som, när jag lyssnade på den, alltså vi är väldigt, väldigt nära en gräns mellan, jag ska inte säga övernaturligt, men det är i alla fall saker som inte är ren, alltså ren, det är skillnaden mellan ren vetenskap och sånt som är inte riktigt ren vetenskap. Mm. Där är vi. Vi går på den här gränsen. Och jag har lite svårt när det blir lite övernaturligt. Ja. Det är liksom, men det är jag tycker aldrig att det vickar aldrig riktigt över, vilket jag är väldigt glad för.
Ja, ja.
Han försöker säga att det är en positiv sak.
Ja, jag förstår. Jag förstår.
Hur har du tänkt runt hela den, alltså psykolog? Hur mycket har du läst på? För det är ganska mycket liksom, fakta.
Ja. Ja, alltså jag har ju själv gått i terapi. Massor, kan man säga. Och är jätteintresserad av psykologi överhuvudtaget. Alltså, så jag har läst väldigt mycket om det, bara för mitt eget höga nöjes skull. Sen, ja, att specialintresset är det är väl för att jag själv är väldigt... Nej, men jag tycker det är jättespännande med hur människor, varför de gör val och alltså, hur de är som... Mm. Ja, hur blev du så här och så. Jag har ägnat jättemycket tid åt varför jag är som jag är. Och det är väl det som egentligen boken handlar om också. Varför hon är som hon är. Sen har jag varit tvungen att göra research när det gäller... Jag är inte så intresserad av seanser.
För det finns ju liksom, det är ju liksom lite grann i utkanten så finns det ju såna inslag. Precis. Även om det inte är liksom huvudstoryn.
Precis, men jag har gjort väldigt mycket research kring det också. Och hur de tänker, alltså hur tänker spiritualister och hur intervjuat en del som har gått och kurser till att bli medium och sådär. Och som ju tror att de har kontakt med andra sidan. Så det här har ju på något sätt varit en det är ju väldigt spännande att höra hur de resonerar kring det. Så att researchen har väl varit så. Sen har jag ju själv, alltså min pappa var djupt kristen, men var också väldigt rationell och väldigt jag har aldrig träffat en människa som är så intellektuell och rationell som han, och samtidigt då är kristen. Så då, jag är ju liksom lite uppväxt med det här att man tror på någonting övernaturligt. Eller jag vet inte om jag tycker att det är så övernaturligt egentligen då.
Nej.
Men att det finns liksom en tro på någonting vi inte ser. Så jag har ju hämtat lite av scenerna. Alltså, men det som är intressant med det tycker jag är... Det intressanta tycker jag är att tänka på att om någon påstår att jag vet vad dina döda anhöriga säger nu, då uppstår en viss maktposition mellan den som vet någonting och den som inte vet. Mm. Eller den som blir,
oavsett vad man tror på så är det någon som sitter med trumfkort i handen.
Ja, och det är det här som jag tycker är spännande egentligen. Den här maktförhållandet som blir... Ja, så att det har varit en del av researchen. Det har jag ju levt och erfarit själv.
Har du gått till någon seans själv?
Ja, det har jag ju. Ja, dels så gick jag till en seans som var i Stockholm. Bara för att liksom se... Jag kan ju inte skriva om dem om jag inte har varit där. Liksom,
det är lite svårt kanske.
Och då träffade jag faktiskt en kille där som har pluggat till medium. Och som vi... var lite guide åt mig, så han förklarade hur det gick till och sådär. Det var väldigt roligt, för han satt och klockade när de gjorde sån här, de ställer ju en fråga, ja, jag känner en man här som är, ja, han krummar lite med ryggen, och så ska de försöka sätta i bevis att det verkligen är någon då som någon kan känna i rummet. Och då satt han och klockade de här beskrivningarna. Så han var så nördigt.
Det är två världar. Så. Ja. Alltså från det liksom det riktigt riktiga, alltså du mäter sekunder till att faktiskt liksom någonting som är då, jag vet inte vad man får säga, flummigt, men det är i alla fall inte vetenskap.
Nej, precis. Och det här var så roligt, för han var ju själv intresserad av att vara ett medium som hur lång tid tar det innan man ställer frågor som leder någon vart och sådär. Så han hade ju så mycket, han var ju så nördig. Så att jag har haft så stor glädje av det. Men det som jag blev, alltså jag hade ju en föreställning om hur en seans ska gå till. Och då har jag ju sett, de här filmerna, till exempel Agatha Christie, den här som kom förra året och så. Det känns lite, det måste jag faktiskt säga, att det känns lite som att, oj vad mycket det ligger i tiden. Alltså plötsligt så dyker upp en massa sånt här som jag inte alls visste att det skulle göra liksom.
Det kan ju vara att du då liksom ser de sakerna.
Det kan ju vara det. Ja, jag har siktat in.
Jag stod och tittade ut genom fönstret och tänkte att för ett tag sedan skrev jag en bok som
ja, exakt. Exakt, jag bara tänkte det liksom att jag sitter där. Nej då, men vad skulle jag säga om det? Jo, vad skulle jag säga nu? Vad hade jag för spår här nu?
Att det var precis som det på film.
Precis, att jag tror att det var precis som på film. Men så upptäckte jag i den här, när jag var på den här seansen, att egentligen, förlåt alla som nu går på seanser och tycker det är härligt. Men jag tycker det är lite tråkigt. Därför att när de här döda kommer över och ska liksom, då är det många som har ett meddelande till den som då sitter där i publiken och lever. Mm. Och då har de ofta liksom så här, ah, men jag har ett budskap till dig som jag vill föra fram så här. Jaha, vad är det för budskap då? Då säger de ofta så här, du står inför ett vägval. Och jag vill bara säga, följ ditt hjärta. Så här. Och då känner jag så här, nej men snälla någon. Alltså, måste man gå över till andra sidan för att få det rådet? Det liksom känns lite...
Lite odramatiskt kanske.
Lite så här, gå över ån efter vatten.
Ja, du borde kunna ha 3-4 sådana meningar som passar in på nästan allting.
Ja.
Det hade varit mycket roligare om sagt, du ska köpa 3 liter mjölk på vägen.
Ja, precis. Någonting konkret som handlar bara om den personen. Ja.
De här tofflorna som du saknar ligger i den kartongen på vinden.
Ja. Exakt. Och det finns en sån då också, kille som jag tittar på en del seanser på som sänds på Facebook. Och det har varit lite mer åt det hållet att han kan säga att ja, du har tappat någonting och ja. Och att man att jag har varit mer konkret på det sättet.
Och det är där man liksom som då icke-troende just i dem som man liksom okej, okay, hur mycket fakta har du fått? Vart, ja. Liksom, så att, vi behöver inte fastna i
jag seanserna. Tänker att vi borde gå på seans tillsammans.
Nästa fråga.
Ja. Men sen har det också, sen var det faktiskt också så här att under tiden att jag skrev den här boken, alltså egentligen så började jag ju tänka på det här för att min pappa dog för några år sedan. Men sen så när jag väl började skriva så var det 2 närstående till mig som dog. Vilket ju gjorde att det blev på något sätt också en sorgbearbetning för mig själv. Och då blir man ju också lockad när man går, alltså om man söker, alltså tänk om jag kunde få prata med de här personerna som nu har gått bort.
Mm. För det är ju också en del i boken, det är ju liksom ett sorgarbete där hon egentligen inte tyckte så bra om sin pappa. Mm. Som hon hade brutit med sin pappa och ändå så finns det någon form av sorgarbete ändå. Och det är ju inget konstigt med det. Mm. Alltså det är ju liksom, så att det är också en del i boken.
Mm.
Så att,
Men då var det hela upprinnelsen till att du kom på idén. Det hade med din pappas bortgång att göra helt enkelt.
Mm.
Sen så bara...
Ja, jag gick och... Alltså, jag har inte alls samma relation som Ester har med sin pappa.
Så du är inte Ester?
Nej, inte liksom i den bemärkelsen. Men det var... Så, när han gick bort så... Jag gick väldigt mycket promenader och sådär i skogen. Och gick och tänkte på saker som jag hade velat prata med honom om.
Mm.
Och så tänkte jag så, men tänk om han plötsligt bara... Tänk om jag ser honom nu bara. Tänk om han är där borta liksom så här, bland träden eller så här. Hur skulle jag reagera på det? Och så började jag fantisera kring hur det skulle vara så.
Men psykologiska thriller måste ju liksom, det måste ju utmana lite grann.
Ja.
Alltså en deckare kan skrivas ganska liksom, det kan vara ganska rak historia och du kan ibland så kan det vara som att ja, jag vet vem som är mördaren från början och jag bryr mig inte och tycker det är en trevlig historia och så liksom bara. Men en psykologisk thriller måste ju ha de här sakerna som utmanar lite grann.
Ja.
Och ibland gillar man det, ibland gillar man det inte.
Nej.
Och det,
alltså, sen kanske man måste vara på ett speciellt humör för att uppskatta det också. Sen beror det på vad man väntar sig när man ger sig in i det naturligtvis.
Ja. Ja.
Men måste, det, alltså det här med att det utmanar, det är lite grann som med humor. Jag menar, om det ska passa alla, då är det ofta inte speciellt kul.
Nej.
Eller det är jaha, så skrattar man lite grann för att man måste.
Mm.
Och de gånger som man skrattar ordentligt, då är det lite skruvat. Och jag kanske skrattar åt det, men du kanske inte gör det, eller tvärtom.
Mm.
Alltså, så att det behöver utmana lite grann. Och då är det klart att då kommer inte alla gilla det.
Nej, men jag tror också att, alltså jag älskar boken därför att jag har gjort någonting som jag ville göra. Alltså jag har ju skrivit om saker jag vill skriva om. Och jag har också velat utmana mig i det här mer filosofiska tänkandet. Alltså jag tycker det är intressant att utforska olika stånd som vi pratade om tidigare också. Så att det har jag ju fått göra.
Ja.
Och jag är ju så glad att Wappi också vill ge ut den då på det sättet och att de tror på den. Och det är ju på något sätt också sådär, nu blir det ju spännande att utveckla Esther Morgan.
Eftersom det är första i en serie.
Ja, precis.
Så att, ja.
Så att jag tror också man får ju ha lite tålamod i att dels att den når läsarna som ska läsa den och som kommer uppskatta den. Men också att lära känna Esther Morgan och Adam Weiss så att de får möjlighet att utvecklas. Mm.
Och då hoppar vi över på vad du jobbar på just nu. Uppföljare med andra ord.
Ja.
Den är igång.
Ja, precis. Jag håller på och har bokat in en skrivhelg där jag ska rushskriva faktiskt. En synopsis som jag har tagit fram.
Spännande.
Ja, det är jättekul.
Mm. Utöver det så antar jag att du har en del redaktörsjobb också. Att det inte bara är rushandet på del två, utan är det någonting där? Vi har hört att du bland annat har hjälpt Johan Falk, pappan Anders Nilsson, som vi tycker väldigt mycket om.
Ja, jag också. Jag tycker också väldigt mycket om Anders
Nilsson. Både som person men även hans bok.
Ja.
Alltså, jag tycker det är så häftigt när man vågar göra någonting nytt, i det här fallet och tar en tv-serie och gör bok. Eller uppföljare med bok. Alltså det brukar vara tvärtom. Så, det är jättekul att våga göra någonting nytt.
Ja, verkligen. Och det var ju verkligen vilket ärofyllt uppdrag att få vara redaktör för den boken.
Som också vann pris här i Madlibris här för.
Ja, det har ju gått ganska bra för
den. Ja, det
går väldigt bra för den boken.
Ja,
ja, det gör ju det. Ja.
Jättekul.
Ja, det är verkligen roligt.
Ta till lite ära nu också.
Ja.
Men jag känner lite sådär att, vad ska jag säga? Det blir ju som ens fosterbarn. Ja, när man är redaktör. Ja, och det är klart att jag tycker naturligtvis att mitt arbete har hjälper böckerna
han är ju, det är ju hans debut.
Ja.
Så att även om han kan alla karaktärer och har levt med dem i 15-20 år så är det ju fortfarande en annan sak att få ner det på papper i bokform.
Ja.
Så att där kan ju dina kunskaper verkligen komma till pass.
Ja, men jag tycker han gör det ju väldigt bra, och då särskilt Johan Falk, att man får liksom hela hans, alltså tonen i hur han pratar och hur han är.
Ja. Vi som läsare och lyssnare, vi vet ju, det är väldigt sällan vi vet vem som var det. Är det hemligt?
Vem som är redaktör?
Ja.
När det gäller Anders Nilsson, då har ju han verkligen bassonerat ut det. Så det är ju ingen hemlighet. Nej. Men det är ju ingen självklarhet.
Att man berättar. Det är ju ingenting man går och funderar på heller kanske. Nej. Och ibland, som sagt, jag vet inte ens om det är liksom hemligt eller inte. Det kanske är olika.
Nej, jag tror inte det är så hemligt. Det är väl mer liksom att det är väl upp till författaren att berätta det.
Nej, vi ska inte avslöja något hemligt. Men som sagt, Anders Nilssons bok är ju, den är fantastisk. Så det...
Ja, jag håller med.
Och på tal om fantastiska böcker.
Mm.
Kan du berätta om någon eller flera böcker som du läst eller lyssnat på under senaste året? Eller bara generellt som liksom påverkat lite extra eller betytt lite extra?
Mm. Precis. Nej, men det finns ju några författare som jag återkommer till och som jag tycker är fantastiska. Förutom de som jag själv har varit redaktör för, såklart. Bland annat är det då någon som jag vill lyfta fram som egentligen är en gammal bok. Det är en gammal bok av Stephen King som heter...
Han dyker upp i annat avsnitt.
Ja, som heter Höstgärning. Mm. Det är en av hans de här fyra årstids noveller är det väl egentligen, eller kortromaner.
Ja, faktiskt inte läst, men sett filmen där. Tycker
väldigt mycket Stand by Me. Ja, men den är fantastisk, för det finns liksom ett spänningsmoment i det. Men det är egentligen en coming of age, heter det va?
Mm.
När det är liksom, det handlar egentligen om fyra pojkar som har olika, man ser i den här handlingen att de kommer ju hamna på olika platser i livet, eller de har olika förutsättningar. Det är så bra, det är så bra, så bra, så bra. Och sen så har jag också en favorit, eller jag har många favoriter bland svenska författare, men jag älskar Marie Hermansson. Jag tycker hon är så bra. Och inte minst på psykologisk spänning. Och då tänker jag på Mannen under trappan till exempel, som är otroligt vass.
Kittlande,
spännande. Ja, jättebra. Så de tänkte jag på.
Ja. Vi har en samvetsfråga med tanke på att vi är en ljudboksklubb och en ljudbokspodd. Lyssnar du själv på böcker?
Oh ja. Jag lyssnar jättemycket på böcker. Och dels är det ju för att vila ögonen. Mm. Men dels är det ju också för att jag, när jag är ute och promenerar till exempel, som ni måste göra. När jag sitter och stickar. Jag har stickat den här till exempel. Då sitter man... Sitter jag och lyssnar på böcker också. Så det blir väldigt mycket böcker.
Mm. Favorituppläsare? Du får inte säga Julia Dvenius.
Får jag inte det?
Nej, det får du inte, för det blir för enkelt. Alltså, jäklar vilken bra inläsning. Jag trodde hon skulle vara lite, jag får inte säga vek, men jag trodde hon skulle vara lite för snäll för den. Men det är hon inte.
Nej, hon är helt fantastisk. Ja. Verkligen, och även Frida Hallgren som ju läser in mina Storytel-böcker. Det kommer en ny Storytel-bok förresten, 1 mars, som Frida läser in. Men om jag inte får säga dem, då säger jag Reine Brynolfsson.
Bra val.
Jag älskar Reine Brynolfsson.
Ja.
Jag kan alltså, jag har haft såna här som att jag lyssnar på en bok, alltså han läser ju in väldigt spännande böcker. Men han har också läst in böcker som jag kanske inte hade läst. Eller snarare lyssnat på, om inte det var han.
Nej.
Och har ju upptäckt andra författare, böcker jag inte hade lyssnat på annars. Han är så bra. Han är så bra. Så det är ju liksom... Någon gång i framtiden så ska jag ha manliga huvudkaraktärer. Så att han får läsa. Det är en dröm.
Ja, Reine är riktigt bra.
Ja.
Jag tycker att vi tar och går ut på Reine Brynolfsson. Det tycker jag är bra.
Reine och Massarin är det.
Ja, då ska vi ta och börja hugga in på dem.
Härligt.
Ja, ja. Tack för att du ville vara med.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Ja, det var inte så läskigt.
Nej, det var ja, lite. Det gick över.
Ja. Det gick över. Så bra!